Hej och välkomna till vårt Enneagram-poddavsnitt som denna gång fortsätter vi med att prata om kommunikation, hur det är för de olika strategierna. Och vi kommer att tittade vi på alla strategier till och med nummer 4, och nu ska vi gå in i den mentala intelligensen och titta på de 3 strategierna. Vi tänkte också sen fortsätta att titta på hur våra instinkter, hur man kan se det, hur påverkar det vår kommunikation och vårt kroppsspråk. Lite vad vi har sett och dela lite sådana reflektioner. Så om vi då börjar med 5:an, vad säger du Tina? Vad är det som kännetecknar 5:ans kommunikationsmönster?
Exakt, vi kastar oss in i de här 3 strategierna som är lite mera i sitt huvud. Och det kan man väl säga att det är något som är extra typiskt, eller man ska säga, i 5:ans strategi. Man brukar säga kroppsspråksmässigt att alla de 3 har lite huvudet, eller vi ska jag säga, men jag också här, ligger också i den här gruppen, har huvudet lite längre fram på något sätt. Att vi går liksom genom livet med huvudet före. Men det kan vara ännu tydligare på personer med 5:ans strategi.
Jag skulle säga för många väldigt tydligt.
Ja, många väldigt tydligt. Man har liksom 5:an lite, eller förlåt, 5:an, huvudet lite framåt. Och också kanske att axlarna eller mitten av bröstkorgen kan vara lite så insjunken. Och att huvudet sträcker sig liksom utöver det. Och det tror jag är för att man vill ju förstå. Och det gör man ju med huvudet. Så att det är liksom där man tar sig fram liksom med i tillvaron och registrerar och ser en massa saker och lägger märke till och är liksom uppmärksam med huvudet, med hjärnan.
Vilket också det innebär att kroppen i övrigt från axlarna ner är ganska stillsamt. Mm. Ganska inte så stora rörelser eller ganska lugnt.
Ja.
Nu säger vi generellt.
Det är där, absolut.
Ja. Men eftersom det är huvudet som man möter.
Ja. Nej, och det har jag stött på människor. Jag hörde faktiskt senast häromdagen min dotter som är psykolog berättade om någon patient som för första gången i sitt liv, och hon hade någon 5:ans strategi, kände sin mage. Mm. Hade aldrig varit i kontakt med liksom, den delen av kroppen. Utan bara liksom, huvudet.
Huvudet.
Ja. Mm. Jag tänkte också på det här citatet från Sherlock Holmes som säger: I'm a brain, dear Watson. The rest of me is a mere appendix.
Ja, precis.
Det är också just det här. Huvudet är liksom den centrala delen och resten av kroppen. Okej, den hänger med.
Jag tänkte på, jag hade en 5:a som jag gjorde analys på igår också. Och just det där att man riktigt ser hur ögonen lite går, blicken går lite uppåt. Mm. Och så när de ska berätta så märker man som hur de går in i huvudet och sen så pratar utifrån, ja, det är verkligen från huvudet.
Mm, mm.
Det är också en sån där iakttagelse i vilket ett kroppsmönster man kan se.
Mm.
Och så verkligen letar de som saker och vad de ska säga. Och,
som man tar från sitt liksom inre bibliotek där som man ser på något sätt.
Mm. Och kan ju också kroppsspråksmässigt, nu är det lite olika faktiskt, vi kommer in på det med instinkterna, men ja, man kan ju säga det att de som kanske har den intima eller sexuella instinkten är lite annorlunda. Men generellt är det ändå inte så nära. Alltså man har lite avstånd. Man är noga med den här personliga bubblan eller vad man ska kalla. Mm. Man får inte komma för nära, då backar de. Och kanske inte den här jättevarma kramen alltid. Det är lite distans.
Det kan kännas lite stelt på
lite stelt, ja.
Berne, vår vän, brukar ju skoja om det. Man kan säga knuff. Han kramar och sen är det lite som en knuff.
Knuffar ut, ja, det är intressant. Precis.
Och jag tänker också på att vi fick de kommentarerna under pandemin att det var många som tyckte, oh, gud vad skönt, nu slipper man krama människor. Ja. Och det var, jag noterade att det var många med 5:ans strategi som just kände att jag tycker egentligen inte om det, men jag gör det för att andra liksom gör det. Men jag vill, man har någon slags integritet i kroppen. Att,
Och sen kanske också när man möter 5:or att man läser. Man kan ju också missbedöma dem genom att de kan ju vara tysta i ett sammanhang. Mm. Att man tänker att de inte är här eller inte med. Nej. Och det är också en sån där oftast felaktig iakttagelse. De är oftast med. De tänker jättemycket. Mm. De processar massor.
Men lyssnar och observerar. Och
försöker se och lösa. Och sen kanske de kommer in. Men det är inte det där att de kastar sig in hela tiden i en debatt om de inte har i något område de själva är helt insatta i.
Nej. Det är som man ska tänka på också hur, generellt liksom hur de talar, så är det ju inte alltid jättemycket då i och med det. Att de sitter liksom och iakttar och är med, men inte yttrar sig kanske förrän på slutet av ett samtal eller träffar eller någon sån där gruppdiskussion. Och sen kan de samtidigt, om man väl frågar dem om deras intresse, där kan det ju bli väldigt mycket. Då kan man kanske få mer än vad man hade frågat om. Jag vet, min pappa har ju den här strategin också. Och när jag var liten, när man ställde någon fråga så här med skolan och så. Han tog alltid så lång tid på sig. Jag fick alltid liksom tre gånger mer vad jag hade frågat efter. Och det är någonting där med att man vill, ja, men man ger alla perspektiv. Och kanske om det är något intresse man har så vill man. Ja, men då tänker man att den andra måste ju vara intresserad. Så då bara mal man på.
Jag brukar säga ibland att man att det blir mycket monolog från femman. Det är inte alltid det blir en dialog. Nej. Utan också vissa femman är ju ganska klara över vad de har tänkt. Och de har tänkt mycket. Så är de inte så alltid om man inte är väldigt intresserad av dina tankar. Utan de har ju redan, de är ju färdiga. De vill ju bara leverera. Så att det blir mycket, mycket mer monolog än dialog.
Det kan man se bland intervjuer också, tänker jag. Med fem personer som vi misstänker har femmans strategi. Att de antingen så svarar de precis bara på frågan och sen är det färdigt. Liksom. Eller så vill de verkligen övertyga mig och ge massor med utifrån sin idé, och kan vara ganska en del av dem väldigt så argumentativa.
Ja, för det, där kan man ju se en skillnad, just som du säger, vissa säger bara, svarar bara.
Ja, kortfattat.
Kortfattat, det är svar på frågan, rationellt, logiskt, eller så får man jättemycket. Så där är det lite två varianter på femmor kan man säga.
Och kanske lite olika sammanhang. För det finns någonting där med att inte riktigt känna av hur mycket information vill personen ha.
Jag tänkte på, jag hade ju en, ja, jag kommer ihåg någon av femmor jag pratade med här nyligen som sa att den hade då lärt sig att just här med kroppsspråk, så hade den insåg att den var tvungen att studera det och hade läst sina böcker för att kunna lära sig läsa av andras kroppsspråk. För det här, det är inte man har inte där relaterat till det. Nej. Det kan vara något som man inte har noterat eller tänkt, och det tror jag mycket, ja, därför man inte känner igen sin egen kropp. Nej, kanske precis. Då har man ju svårt också att känna en annan kropp. Vad gör kropparna sinsemellan, eller hur man ska säga.
Absolut.
Hur, så att,
ja, men det är väl ganska rimligt. Som någon annan liksom lite så här signalerar otålighet att den kanske inte är så intresserad.
Så fortsätter
så uppfattar man inte det.
Och mal på sin grej och märker inte att nej, men nu har jag pratat alldeles för mycket.
Men generellt kan man väl säga att det är mer vanligt med att prata för lite än för mycket. Men båda kan finnas. Och sen vill man ju vara rationell och logisk i sitt prat, och det hör vi ju gång på gång när man pratar om konflikthantering och problem och sånt där, att femmor, de med femmans strategi känner att men varför ska vi ta in känslor i det där, det är helt onödigt. Så att man vill ju liksom kommunicera fakta, logik, rationellt. Vad har känslan med saken att göra?
Och sen också tillbaka till att när det händer någonting, om det är mot dem själva, så behöver de ju, det också, behöver de ju tid att känna in vad de känner. Och tid att tänka vad är det som händer nu. Jag tänker också på den femman jag pratade nyligen med. Hon sa också det att när hon sen ska, det är någonting som har hänt i en relation eller den hon levde med och så där, då är det också viktigt att hon tänker ut hur hon ska säga, så att det blir väldigt logiskt, rationellt, och då förbereds så att det verkligen, du vet, täcker in allting. Så då använder man hjärnan igen, och hur ska man säga det och vad ska man säga och på vilket sätt, så man får med alla aspekter och sådär. Så det blir riktigt bra, eller så att man har täckt in allting. Och
just det. Man är väldigt förberedd där.
Ja, lite förberedd och samtidigt
Med logiskt.
Med logiskt förberedd. Logiskt förberedd. Verkligen logiskt förberedd.
Jag tror det är också många som är för det där, att det man skulle ha sagt i stunden kommer efteråt ibland också, om det, när det blir känslomässigt tillsammans med andra, att då kan man bli nästan stum. Liksom. Det låser sig helt. Och sen kommer man på, just det, kan man ha sagt sådär.
Så är det mycket tankar och idéer och inte så mycket känslor.
Nej, kan man säga. Så får man väl säga. Mycket fakta.
Och att de lite väljer sina ord noga, det tror jag också.
Mm.
Och inte gärna så jättemycket personlig information.
Nej, det är riktigt också. Man kan uppfatta dem som lite hemlighetsfulla för att de kanske inte spontant delar familjeliv och vad man har gjort under helgen. Och det är ofta för att de tänker att vem skulle vara intresserad av det? Varför skulle det vara någonting att prata om? Medans, för många andra så är det ett sätt att bygga relationer.
Så vad lyssnar de efter då?
Ja, de är ju känsliga för att slösa på sin tid och energi. Alltså de har ju väldigt levi med en stark känsla av att jag har en begränsad mängd energi att tillgå. Och hur påverkas min energi av det jag hör? Liksom, är det någon som vill ta min tid i anspråk? Är det någon slags behov hos någon här som jag måste liksom tillfredsställa och som gör att jag kommer att tappa liksom av den tiden som jag behöver för mig själv? Att det finns en väldig känslighet där, så de kan ju vara lite extra känsliga kring att men kanske ställa upp för mycket eller hjälpa till eller finnas i för många sammanhang. Utan, det där att vakta sin tid är så viktigt. Så att räcker min energi? Det är ju en sån där, tror jag, ständig återkommande undermedveten känsla hos dem eller tanke. Och när vi kommunicerar med dem då, vad tycker du är viktigt för oss att tänka på?
Ja, alltså beroende på vad det är, om man ska säga det, att om man vill ha ett svar som, om ett område, att det handlar om att ge dem tid. Att också få tid att tänka efter och komma tillbaka. Att man inte, framförallt om det handlar om känslor eller något annat, att ge dem tid. Och vara tydlig och kanske vad vi ska ta upp. Och kanske också om det är något man ska ha på jobbet och man ska prata om, kanske också få boka in en tid. Nu ska vi prata om det här så de vet vad det är vi ska prata om. Så att de hinner förbereda sig och hinner tänka igenom. Det tror jag är jätteviktigt.
Vi kan ju säga det, inte fatta något beslut liksom, ur någonting som inte har fått förbereda sig på. Och i annat fall att man får tänka efteråt och komma med ett svar senare. För det där liksom spontana bara är väl inte riktigt
inte det man
bästa.
Nej.
Då får man inte fram det bästa hos dem.
Och vad behöver de tänka på då?
Ja, de själva. Ja, lite i det här med dialogen då, att ställa mer frågor till andra också, så att det blir liksom ett mer tydligt dialogsamtal. Att vara nyfikna och dela av sig själv. Det som man själv kan tycka att det är väl ingen som bryr sig om det här. Men faktum är att vi gör det. Vi bryr oss om varandras liksom små olika information som gör att man lär känna varandra.
Och det här som också många, det har vi i alla fall många femmer som säger, det här small talks. Det här när man går till fikarummet och bara snackar lite ditt och datt om sig. Det kan de ju tycka det är onödigt. Det är inte intressant. Det är inget intressant ämne. Och så då hoppar de det gärna. Och där igen, inte alla, men det finns de som gör det. Och att också träna på det där small talks. För att det gör något för gemenskapen mellan människor. Att det är viktigt att ha den, lägga lite tid på det.
Ja, för det finns ju en risk för dem ändå att bli lite isolerade. Eftersom de har så stort behov av den här egna tiden. Och att den blir lite för mycket. Och det hör vi ju gång på gång många som går våra kurser och så, som menar att jag måste anstränga mig för att ta mig ut bland människor, för jag känner att annars blir jag för isolerad, jag tar för mycket tid själv, det är inte bra. Så att tvinga sig själv, och när man gör det så märker man, oj, jag behöver verkligen det här, det sociala samspelet med andra. Det är det.
Ska vi stanna?
Vi stannar med femman och går vidare på sexan då. Vad tänker vi om deras sätt att kommunicera, kroppsspråket?
Ja, där är det någonting, eftersom de också är mycket i huvudet som femman. Men där är lite mer, eftersom de har hela tiden det där med vad kan jag lita på och hur, när är jag trygg och att vara. Så det finns något lite flackande i blicken. Alltså, hur ska man säga, inte flackande, men lite rörligt med ögonen kan man se. Och sen att de är lite alert och vakna. Men samtidigt är de ju också otroligt, de är ju mera i det här med dialog, för de gillar ju att bolla och testa saker och vill kolla med andra hur det är och är inte så rädda för att fråga. Och, men jag tror för att få den här tilliten i början är ju viktigt när man, om man inte, när man träffar sexor första gången. Mm. Eller, där är de ju lite på något sätt lite försiktiga och vill läsa av, kan jag lita på dig? Alltså, är du trovärdig? Så att på något sätt skapa den där
kontakten eller förtroendet.
Och så.
Man brukar säga att deras eget kroppsspråk också är väldigt avväpnande.
Mm.
Att de uppfattas som schyssta på något sätt. Mm. Det här är en person som är, inte kommer att, den är inte opålitlig. De vill ju vara pålitliga. Mm. Och det är någonting också i kroppsspråket som gör att man bara känner att...
Man kan säga att de är också lite mjuka i kroppsspråket. Ja. Eller lite... Ja, men så en schysst polare som gärna vill bolla saker med dig och som lite ofarlig och charm to disarm brukar vi säga, det engelska uttrycket.
Precis.
Du behöver inte vara rädd för mig. Mm. Jag vet vad det är att vara rädd. Så. Det gör någon slags varmt mottagande.
Mm. Som är svårt att sätta fingret på vad det är, men det är något som man känner ganska tydligt.
Det är inte hotfullt.
Nej, icke hotfullt och men utan att vara översvallande på något sätt.
Ja.
Att man är pålitlig.
Och...
Kanske något i ögonen också. Att man tittar folk i ögonen. Och här är jag. Jag är inte varken mer eller mindre än det som finns. Det du ser framför dig. Ja. Jag försöker inte förställa mig och någon annan. För det är de också noga med.
Mm.
Att
och
inte
vara äkta.
Spela några roller. Utan att verkligen
autentisk.
Visa sig så tydligt som det går. Beroende på sammanhang förstås. Men.
Men kanske tillbaka till det vi sa i början, det handlar ju mer om det här när man ändå kan läsa av kroppsspråk. Jag tänker på hon som vi har haft som jobbar med dansare och skådespelare och så. Det här med att det finns någon rörelse i kroppen, någon slags pendelrörelse som sitter någonstans. Att det är att man rör sig som en pendel någonstans, armen kanske går fram och tillbaka. Eller det kan ju vara ögonen, det kan vara också hela kroppen, att man går lite grann som en, inte som en, vad heter det, en pingvin? Jag vet inte vad man kallar det.
Ja, det var någon som sa det faktiskt.
Pingvin,
på den där, jag har alltid fått höra att jag går som en anka eller pingvin.
Ja, lite som ett olika. Det är något slags så här, eftersom det finns det här hela tiden, både och, vad kan jag lita på? För det är ju väldigt ändå signifikant för sexan det här. Vad kan jag lita på, vad kan jag inte? Vill gardera sig, hur kan det vara så här, kan det vara så? Kan man se det så här, kan man se det så? Så är det någonstans i det, så blir det ju någonting också i kroppen som följer med det här. Ja, man kan se det på det här hållet, man kanske kan se det på det här hållet.
Mm.
Så det låter ganska lite logiskt när man tänker det.
Jo,
då blir
absolut.
Det lite som, vi pratar ju om fyran, så ett annat perspektiv ställer sig.
Studsa kan man, det är min dotter, hon går väldigt mycket upp och ner. Har den, det händer den pendelrörelsen. upp, ner. Ja, det är lite intressant faktiskt. Och sen... Ja, hur de pratar, det kan det ju vara, precis som du sa det här också, mycket både och. Ja, men och mycket frågor. Mycket att vilja ta in det andra perspektivet också, eller flera andra perspektiv. Eller säga emot kan det låta som, men det är bara för att de vill undersöka något annat alternativ som de egentligen kanske inte tror på, men de vill ändå liksom testa argumenten bara för att se hur håller de gentemot de argument som man redan har för någon annan åsikt. Så där kan man, där tror jag faller i det ibland, missförstår att det är det handlar om och tror att man tycker den här personen precis tvärtom. Varför måste den alltid lyfta andra perspektivet? Jag har både min syster och min dotter som kan verkligen lura in mig i sådana diskussioner. Sen kommer jag på efter, men vänta, okej, stopp. Du tycker egentligen inte så här, men du vill bara känna på det. Så det är ett intressant sätt att samtala som är lite typiskt för 16 strategin.
Just det där, som du säger, ja men det kan vara så här. Alltså, så de kan ju vara väldigt självsäkra och tvekande i deras kommunikation.
Mm.
Så det är det här både och hela tiden också. Kraftfulla också kan det vara när de ifrågasätter. Orädda.
Mm, absolut.
Vågar ta upp saker.
Ja, de kan ju vara svårt att hålla tyst om det är något som verkligen... Liksom tynger dem eller något som de känner, då tar de upp det.
Vi brukar säga att de kan likna åttor då när det är så väldigt kraftfulla och starka. Och,
Men det är inte alltid, ibland kan det bli lite tokigt också. Man tar upp saker utifrån rädsla eller de fantasier man har. För de har ju också mycket fantasier om framtiden och saker som kan hända som kanske vi andra uppfattar inte är så realistiska.
Så egentligen har vi varit inne på med det här med att de lyssnar efter då, det här med är det sant eller är det trovärdigt det som sägs, kan jag lita på det här, eftersom det är så viktigt att veta.
Mm.
Och
kan ju vara lite misstänksamma där då när de lyssnar på någon annan och kanske tror att du säger så här.
Mm.
Men vad egentligen menar du egentligen? Ja. Finns det någon baktanke eller någon dold agenda här? Eftersom de kan ju verkligen sitta och fundera på sånt om de känner sig lite otrygga.
Mm. Och eftersom deras tankeförmåga är att se sekvenser snabbt och konsekvenser, så går ju den på hela tiden. Och säger någon det, så drar det ju iväg massa tankespår hela tiden, så att de ska ju på något sätt hantera alla de där tankarna i huvudet samtidigt som du pratar. Och då klart då, ja, och är de då lite stressade och pressade, då blir det mycket.
Mm.
Mycket ifrågasättande orostankar kanske också då. Mm. Möjliga risksituationer eller problem som kommer upp hela tiden då, eller som de vill gardera sig mot.
Mm. Jag var någon som på någon engelsk föreläsning som brukar kalla för the yes but personality.
Ja, det är bra.
Att man ändå alltid har ett men.
Mm. Så vad ska man tänka på det när man kommunicerar med en sexa?
Ja, en tydlig sak är det att visa själv då att mig kan du lita på.
Mm.
Så att de känner sig trygga. Och sen att följa med dem i deras orosprat en stund. Och låta det få ta plats.
Mm.
En sån som jag som gärna vill se det positiva, det kan ju bli helt fel om jag, nej men det där är inte så farligt. Och så kommer man genast på någon positiv reframer på något sätt så att det låter bättre. Det blir inte så bra. För då tänker de att, men herregud, hon har ju ingen koll på någonting.
Mm.
Så att man behöver stanna i det där problematiseringen med dem ett tag.
Jag tänkte på en annan grej när man ska försöka övertyga dem om någonting. För det har vi ju haft lite olika sådana här våra teamworkshop-övningar. Så om det då får man ju lite rollspel och prova att vara lite olika strategier, eller inte möta olika strategier. Och då har ju det kommit fram att när man försöker med en sexa då ge alldeles för mycket information och vill ge mycket fakta och så, då blir de misstänksamma.
Ja.
För då
det låter för bra.
Då känner de att men det här kan jag inte ta in. Nu måste jag kolla upp det här, vad allt du kommer med. Så att det gäller att ha en viss balans på det där också. Då kan det bli de inte för mycket information.
Nej, verkligen.
Då är de rädda att du försöker hålla på och övervisa mig någonting som det är också intressant.
Jo, men det är jätteintressant. När jag sa att ska man komma med något förslag till dem, så behöver man ha med några av riskerna i förslaget också. Det får inte bara vara alla positiva delar. Men att det är viktigt att de känner sig trygga. Och de kan ju också vara de som frågar många gånger om någonting som de har frågat om tidigare.
Mm.
Speciellt om man är ny på jobbet eller något sådär. Att man signalerar någon slags osäkerhet. Att man tror att de inte har fattat och dubbelkollar och sådär.
Mm.
Men det är också det där att de vågar inte riktigt lita på sig själva när de känner sig otrygg. Och då frågar de hellre en gång extra. Så där handlar det för oss andra om, tror jag, att ha tålamod. Och att inte ta frågorna för någon slags okunskap. Utan det är liksom deras sätt att skapa sin egen trygghet.
Mm.
Och att de vill bolla
saker.
Det kan ju också uppfattas som en otrygghet. Att kan du inte tänka själv. Men det är också deras sätt att höra sig själv prata. Och som gör att då tar jag reda på vad jag vill egentligen. Att man vill diskutera med andra och få höra vad de tycker. Och så kanske man frågar 10 personer och kommer fram till en elfte lösning själv i alla fall. Därför att i syvende och sist så vill de ju bestämma det som känns bäst för dem.
Mm.
Och för dem då, Ann, om man har sexans strategi, vad ska man tänka på i relation till andra?
Kanske på få med lite att, eftersom det finns ju en risk där med att man problematiserar väldigt mycket, och försöka tänka också de positiva konsekvenserna av saker och kanske ställa sig vid sidan och se sig själv. Hur många gånger har det här hänt? Alltså hur stor är sannolikheten att den här personen också inte går att lita på? Att man förstorar upp helt enkelt det som är det mera risker eller problem. Eller att inte kunna lita. Så. Mm. Och sen handlar det också om att träna på att lyssna in sin egen kropp. Mm. Tror jag mycket. Och våga lita mer på magkänslan.
Jo, för de har ju oftast en grund känsla eller idé eller vet vad de vill. Men sen så går man liksom en omväg över att kommunicera med massa andra personer och att våga lita på den där första instinkten eller det som i alla fall känns bra i kroppen, i magen.
Och jag tänker på att man, det har vi ju sagt sen, att de har ju ett, har lättare sagt gjort, men de är ju mycket duktigare eller än vad de tänker själva och jobbar med det, med självförtroendet.
Ja. Jo, för det är många som har sagt i intervjuer så också att andra tycker att jag ser så lugn ut, men då ska de bara veta hur det känns på insidan. De ser alltid väldigt lugna.
Och sen att förstå att jag som sexagent, jag skapar väldigt bra grupp, alltså är bra i gruppsamarbete. Jag funkar väldigt bra med andra. Mm. Jag tillför verkligen mycket. Jag är en riktig gruppspelare eller en teamspelare, att se också den styrka som man har i det på jobb och så. Mm. Ja. Och kombination med det här lugna då, som det här icke-hotande, är ju en otrolig viktig faktor i att bygga team och jobba med saker tillsammans med andra.
Mm. Och de är också de som verkligen blir lugna i ett krisläge och kan liksom kommunicera tydligt till var och en. Ta tag i, gör det. Det är en fantastisk förmåga som de kanske inte alla sexor har upptäckt hos sig själva än, om man inte har varit i krisläge. Men vi har hört många historier. Har vi klara med sexan där kanske? Då har vi bara en kvar. Min strategi.
Ja, vad säger du?
Vanja, vad säger jag? Jag vet inte, jag är ju på insidan så att säga. Hur pratar jag? En del med sjuan strategi pratar väldigt fort, vet jag. Jag tror inte att jag gör det sådär jättesnabbt i alla fall.
Nej, jag tror inte det. Men det är ändå en positiv kroppsspråk med mycket leende och det är något glädjespridande ändå i kroppsspråket. Idéer eller möjlighetstänk och tänka lite, kanske om man ska ta kroppsspråket, då kan ju vara lite iviga rörelser, man rör armarna ofta eller
absolut.
Det är någon slags studsande energi.
Ja, det där med hand och armrörelse, jag har ju oftast blåmärken någonstans eller något sår eller någonting för att jag har vispat, kommit emot någonting, vispat ner något, skurit mig. Man är lite klumpig.
Lite dålig koll på kroppen,
ja,
kan man säga.
Ja, lite valpigt kanske på något sätt i kroppen.
Så det är ju mycket huvud här också. Fast mycket mer huvud i möjligheter, idéer, tankar, fantasier. Vad som kan bli icke så mycket icke problemorienterat om man går på sexan.
Det
är någonting där man förmedlar kommunikationsmässigt ändå.
Ja, som du sa, mycket leenden. Och det kan ju vara även om man pratar om något som inte alls är så roligt. Så är det på något sätt att leendet finns där som någon slags kompensation till det jobbiga. Det har jag ju sett med andra med sjuan strategi som kan berätta väldigt sorgliga saker, men ändå fortfarande något sånt kompenserande leende.
Kan hoppa från ämne till ämne, tror jag också. Det är många olika saker som kommer.
Jo, det är som att det som kommer, det ska liksom ut på en gång, för annars kanske det försvinner.
Just det.
Det går så fort.
Men sen är det att man kan, när man ska prata om det och kommunicera, det är inte så att man gör gärna om det är lite jobbigt till någonting som kanske inte är så jobbigt. Den där att man, som vi brukar prata om, att man rationaliserar. Ja, men mycket energi, mycket charmerande, ger mycket till andra, får igång mycket med kroppsspråket också. Andra människor lyfter andra, inspirerar. Det blir lite glatt och härligt.
Ja, men det är väl någon slags energi på något sätt som man vill ge in i ett sammanhang. Som man gör lite grann med kroppen. Sen en del kan ju vara bra på att dra en massa stories. Det är inte min grej, men jag har ju träffat andra med sjuan strategi som verkligen har jätteroliga och kan berätta
och kommer ihåg
saker. Eller? Och kommer ihåg grejer, precis. Ja. Och kanske skarva lite också.
Ja, som det är så mycket grejer och en hel. Jag har en son som är en fena på, jag fattar inte hur han kommer ihåg citat från filmer och roliga kommentarer. Och det är bara bubblar fram med olika saker. Så man bara, Men det är ett intresse och det är det man tycker är roligt. Och,
ja, och har det komiska. Hänt något så kan man verkligen, min dotter är fenomenal på att liksom göra en story av någonting dråpligt. Ja. Och, liksom, och kommer ihåg massa olika detaljer och man skrattar, man dubbelvikt någonting tokigt som hon har gjort.
Mm. Så det blir mycket skratt.
Ja,
mycket,
det blir det.
Mycket humor.
Och det är det man på något sätt vill ge ifrån sig till andra, någon slags känsla av positivitet. Det är det man tar på sig, liksom, att vara glad och något som ger stimulans.
Ja, vad lyssnar ni efter?
Ja. Ja, en känslighet finns ju kring begränsningar. Någonting som begränsar det här min frihet, eftersom frihet också är något jätteviktigt att ta kvar. Så, ja, och också att man kan vara lite snabb med att tro att man vet vad personer ska säga. Att man kan vara den som avbryter en halv mening eller fortsätter någon annans mening. Därför att man, ja, men nu har jag fattat, så nu kan jag fortsätta. Helt utan att man är medveten om det. Men, och det är också ett sätt att visa att man hänger med. För man vill ju också någonstans visa att men jag är snabb, jag är med, jag förstår. Jag fattar det här. Och det är, tror jag, det mentala för alla tre strategierna. Att vi vill liksom visa, eller vi fattar. Och man vill visa att man fattar, att man är snabbtänkt. Och då kan det bli lite snabba slutsatser ibland.
Men sen tänker jag också, ni, även om ni är mycket huvud, så har ni också ett kroppsspråk när ni inte är, när ni är rastlösa och lite distraherade, så då märker man ju det också. Och då är ni inte så, då är ni någon annanstans helt enkelt. Då är ni bara i er fantasi eller huvud. Och, så det blir då ändå tydligt även om ni inte är en kropps, lite grann, då undrar man vad är personen någonstans?
Just det.
Who is there?
Ja, när man försvinner iväg i något annat. Eller, på väg kan man ju vara. Både kroppsmässigt och mentalt. Liksom till nästa
till grej. Nästa grej så.
För att man är så mycket i tanken på
och så kommer nästa
som kommer.
Ja, precis.
Så att man är inte riktigt
här och nu.
Det är svårt att vara här och nu. Ja. Precis. Sen finns det också att tänka i det här med lyssnare efter, att man är ju, man vill ju liksom vara på samma nivå som andra. Det är jätteviktigt att vi kommunicerar liksom från, du får inte så att komma ovanifrån och förminska mig på något sätt eller tycka synd om eller det är man ju väldigt känslig för. Och det, även åt andra hållet, att någon liksom är allt för beundrande eller vad du är fantastisk och kommer lite från nerifrån. Utan man vill ju helst möta människor. Så där finns en känslighet. Men kanske framförallt den här för förminskningen. För att man vill liksom vara någon slags självständig, smart, kan själv.
Klara
person.
Sig själv också. Och också lite känslig för kritik.
Ja.
Alltså feedback som inte är positiv.
Absolut.
Man har oftast svar på tal.
Verkligen. Och liksom bra förklaringar för varför man har gjort någonting. Absolut. Och det är tillbaka till det här positiva. Man vill ju tänka positivt om tillvaron, inklusive sig själv.
Just det.
Så att då krockar ju det med om någon kommer med någon kritik. Och, hjärnan snabb på att hitta på
förklaringar.
En förklaring, precis.
Och,
men det var ju så här.
Eller så här jag tänkte.
Ja.
Men sen kan det ju landa sen efteråt. Och så kan man ju som just det. Då, men just i stunden så är man. Har jag i alla fall upplevt att man. Jättesnabb på att hitta en förklaring. Och...
Ja, så när man kommunicerar med oss då?
Men det är väl att möta er, att tänka på en lätt och en positiv hållning och inte ta för mycket problem utan lyfta alltså det positiva, möjlighetstänk. Och jag ser det här och vad tycker du? Och vad tror du? Alltså att lite mera skapa en miljö där ni får använda era idéer och det är flexibelt, att det inte är så låst och bestämt utan lite öppet och inkluderande. Och,
men jag tror en slags lite brainstorming-klimat hela tiden.
Precis.
Eftersom det är så vi funkar mycket, att vi är i någon slags möjlighetstänk rätt stor del av tiden. Att det är saker och ting har inte landat utan det är så massa grejer som flyter omkring. Och att man liksom får vara i den. Och att andra förstår det, att det är där vi är. Mm. Vi är inte i beslut och fasta metoder och strukturer och strategier. Utan vi är i möjlighetslandet. Rätt stor del av tiden. Mm. Sen kan man komma till det. Men ja, bara veta vad är det vi rör och var är vi någonstans. Åt andra hållet, vad ska jag tänka på?
Ja, vad ska du tänka på?
När sjuan kommunicerar med andra.
Inte utgå från att du vet vad andra ska säga härnäst.
Nej, det är bra.
Inte bara lyssna efter det som begränsar.
Nej, just det. Jag tror att det är lite rätt tvärtom från sexan egentligen. Mm. Att krydda positiva förslag med lite negativa konsekvenser. Mm. Och att se risker. Att medvetet, för det är inget som kommer naturligt. Att medvetet se vad finns det för risk och problem. Mm. Och att problematisera.
Mera, ja.
Ja, lite mer. Absolut. Mm. Då tror jag man får med sig andra på ett sätt. För det, tror jag, det har jag hört från när jag coachat ibland också. Att den är med sjuan strategi. Man har svårt att få igenom sina idéer. Därför att man bara presenterar allting så positivt. Och har någon invändningar, ja, men då kommer man med 7 positiva
saker.
Idéer kring den här invändningen. Så att, och då blir det ju inte så trovärdigt. Jag tror andra känner sig mer osäkra då, fast man tror att man gör dem säkra genom att bara lösa allting. Låta det som att man löser allting.
Ja, det är jättebra. Att tänka hela tiden där att det är vad heter det? Det är 8 andra sätt att tänka och göra saker på. Mm. Sen kanske man av några är ju lite mer positiv och så, men ändå att ha med sig det gäller för oss alla strategier.
Mm.
Att så här vill jag kommunicera och funka, men hur funkar de andra? Hur kommunicerar de? Det är därför det är så spännande att lära sig om det här med kommunikation och
verkligen
hur olika vi kommunicerar och förstå varför vi kommunicerar på vårt sätt. Vad ligger bakom? Mm. Det är ju det där att underlätta ju när vi förstår och ser hos varandra.
Mm. Nu har vi gått igenom alla 9 och man kan se vad olika det är.
Mm. Mm.
Och om man tänker för lyssnare, det första steget är ju ändå att bli mer, förstå mer om mitt eget sätt.
Mm.
Det är ju alltid det första, börja med sig själv innan man börjar fundera på alla andra som har runt omkring sig. Men att säga, aha, okej, människor kan uppfatta mig på det här sättet.
Mm.
Right, det här behöver jag nog tänka på eller lägga märke till. Och ägna sig åt självobservation som alltid som är det viktigaste när det gäller självinsikt. Observera sig själv.
Och kanske fråga andra också om man har svårt att se. För det är inte alltid lätt att se. Hur upplever du det? Och hur stod, så att, kan man få ärlig feedback av människor omkring en? Det är ju jättebra.
Mm.
Okej.
Okay. Då har vi slutligen det här med instinkterna förstås. Som också påverkar hur vi kommunicerar. Dels det där vad vi vill prata om. Liksom, vad är vi intresserade av att prata om? Som man kan se lite tendenser. Ja, man tar den självbevarande först och som kanske gärna pratar om det som har med det självbevarande att göra. Alltså bekvämlighet, vad har man ätit idag, har man sovit gott under natten, hur mår man i kroppen. Frågar efter sådana saker också som när ska vi äta och vad ska vi äta. Och träning kanske man också gärna pratar om, olika metoder. Och
praktiska saker,
ja,
det med. Allt ifrån hur bilen ska servas eller något ska fixas hemma eller huset, hemmet, trädgården. Ja, men jag tror allting som har med det här självbevarande grejen att göra. Det pratar man gärna om.
Det är intressant.
Det är precis. Intressant.
Ja, ja. Det kan man
hälsan, sjukdomar. Så det rör sig runt de områdena. Helt klart.
Ja. Mm. Det har man ju hänt ibland på middagar så att man känner att måste vi prata om bilar och båtar. Man råkar sitta med någon som tycker att det är jätteintressant. Men det är också liksom, det är mycket det rör sig kring de här praktiska kring saker. Och att prata om träning.
Nu kan man tänka att det är nästan så att det är en supertrend också i Sverige nu. Alla, man tränar ju mycket.
Ja, jo, det är bra.
Träning är svar på alla frågor. Det har varit massa så här roliga humorgrejer som jag sett överallt. Ja, jag har jobbat i relationen. träna mer. Har jag jobbat på jobbet? Ja, men träna mer. Har jag jobbat på jobbet? Jag blir lite sjuk. Träna mer. Så träna mer var ett svar på allting just nu. Det ligger lite, det är lite skämsamt, men det ligger någonting i det här. Du ja. Tränar för lite, träna lite mer.
Ja, mer träning är nyckeln.
Mm. Nyckeln till det mesta. Mm. Men vad säger vi om den, då går vi till den intima då, den sexuella instinkten. Den vill du gärna prata om, det den har upplevt. Mm. Vad har varit med om idag? Något spännande den har sett, hört, läst, träffat, lyssnat på en intressant podd. Ja, något som man har fått energi av eller upplevt eller känt eller varit med om.
Så det sticker ut lite igen?
Ja, det man bara känner att det där har gett mig något. Och då vill man gärna dela det. För om man har fått något som upplevt något som är bra, då är det ju så självklart att man tänker att alla andra borde ju också veta det här. Och så att de missar någonting som är intressant. Så man vill ju gärna dela med sig.
Ja.
Det är väl det man vill prata om.
Det som har berört.
Berört, som man har connectat. Som man, eller inte bara, ja, gett energi. Det kan ju både vara jobbiga saker och positiva saker. Och, ja, men allt som har på något sätt berört den på något sätt. Vad skulle du säga? Sociala då?
Ja, sociala. Ja, vad pratar vi om? Allt möjligt. Informationshantering. Mm. Nej, men som jag och min man då, som båda har social instinkt. Vilka man har träffat, vad de gör, vilka vad människor gör kanske, hur de hänger ihop med varandra. Och, alltså allt, egentligen information om människor och hur människor hänger ihop och vad de har för sig.
Mm.
För att det är någon slags liksom orientering i det som man ser sig själv som en del av liksom samhället, gruppen, som man tänker på sig själv ur någon slags social kontext hela tiden. Så det kan verkligen vara allt möjligt. Och det kan ju bli lite sådär skvallrigt kanske också ibland för en del. Man gärna, ja, man vill veta liksom vad händer i andras liv.
Mm. Ja, men det är bra det med information. Så.
Mm. Mm. Och det som för andra kan verka bara helt trivialt. Lite, bryr om det. Och det är inte alltid man liksom lägger på minnet sen, men det är liksom ändå ett, lite intressant för stunden. Sen har vi lite kring hur man är i sin kommunikation med andra.
Det kan man ju också säga att just i relationer, att man kan ju säga att man kan se ett visst mönster då, att man säger att de självbevarande är generellt bra att både lyssna och prata. Att det är någon mer balans mellan det.
Mm.
Att man får den. Och sen att man säger de som är intima då, eller sexuella, att de har tendens att prata mer och sämre på att lyssna. Och de sociala är definitivt bättre på att lyssna och sämre på att prata. Mm. Att det finns en viss sådär, man kan se en tendens åt det hållet, tror jag.
Jo, jag tror sociala där man ställer mer frågor, för det är ett sätt att få den här informationen som man på något sätt är ute efter.
Och sen vill man ju inte som social heller ta för mycket plats.
Nej.
Så man känner ju av det mycket snabbare än man kanske en intim gör.
Mm. Och lite sådana små egenheter, man tänker den självbevarande vill ju bevara sin energi och sitt, så de kan ju vara den där som kanske går hem först från ett sammanhang eller kanske säger tacka nej till att göra någonting på kvällen för att nej, men de är måna om att ha sin sömn, sin mat, sin och det blir liksom ett överordnat kanske ibland det sociala och att man inte vi andra då tar det som någon diss, utan det, ja, men det är viktigt för dem att ta hand om sig. Och sen tänkte jag också i sociala i samtal så där den kanske framförallt den sociala och intima skiljer sig åt, det här med sociala har på något sätt alltid medveten om vad som händer runt omkring. Om man pratar med en person så har man liksom de andra som står där runt omkring också på något sätt i sitt medvetande, så att dyker det upp någon som inte verkar ha någon att prata med som kommer från sidan, då vill man liksom få in den i samtalet.
Så att en intim kan vara medveten att det kommer någon, men man har svårt att släppa in den därför att man vill inte förlora samtalet med den här personen som man har.
Nej, för då är det någon energi som man upplever.
Ja, eller att det är något, inte bara energi, det är något viktigt samtal som vi håller på att beröra som kan vara viktigt för den personen eller något sånt där, så att då blir man ju störd i det.
Där kan man ju också tänka missförstå varandra eller tolka att man inte är intresserad eller att man eller en sociala person känner sig väldigt stressad och inte närvarande därför att man är så medveten om att
och som intim är man också där försiktig att gå in när några står och pratar.
Just det.
För då känner man att man ska inte störa dem.
Nej, just det.
Så därför så går man inte bara ställer sig och tänker att okej, nu blir jag inkluderad, utan Ja, det är lite. Är det, det gör man inte då, utan jag känner att jag ska inte störa deras samtal.
Nej.
Så att där tar man mer hänsyn så.
Ja. Och det kan man nog känna social också, att blir man inbjuden eller inte, men det finns någon slags idé om att man borde på något
man
sätt
bli det. Ja.
Mm. Man borde liksom flytta på sig så att, att det blir tre samtalet eller fyra.
Men
eller
det, blir annorlunda med intim, för då känner man att man, eftersom man vet själv att man kan bli störd, då vill man inte vara den som stör något som pågår. Då är man försiktig. Ja.
Det är intressant det här. Det är lite olika mingeltekniker, måste jag säga. Att man är ganska olika i minglandet.
Mm.
Som mingel kanske är någon sån här liten social egenskap, alltså en social företeelse, social instinkt företeelse.
Jag tror inte att den är så jätteintim. Sen har man ju lärt sig intim, och jag vet ju det nu, och man går in och går ut och man pratar och sådär, så det är en träning också. Men, men jag tror självbevarande inte heller så förtjusta i att mingla.
Nej.
Ska jag nog ta.
Nej, och vi har ju varit på sån här mingelkurs och sånt där några gånger. Mm. Och det man lär ut där, det är ju liksom den sociala instinkten. Mm. Att sprid dig till många, bjud in, ställ dig aldrig ryggen mot någon. Alltså det är lite de där basgrejerna som en del kanske automatiskt, men de andra kanske inte tänker på det.
Ja,
men då
kanske vi ska
avrunda för idag. Precis. Och vi återkommer med nya avsnitt framöver, med nya ämnen.
Det blir ett spännande avsnitt nästa gång.
Ja, det blir det, just det. Då kommer vi att lägga ut en intervju med han som har skapat den här indikatorn som vi använder, som heter HPI. Han heter Philippe Palin och jobbar med enneagrammet i Belgien, där enneagrammet är betydligt mycket mer utspritt. Mm. Så att jag har intervjuat honom, och ett jätteintressant samtal om hur, både om forskningen men också om hur
enneagrammet växer,
där och hur, vad de finns på alla möjliga sammanhang. Så,
jag är jättefascinerande.
Det blir nästa.
Nästa
poddavsnitt.
Så tack för idag.
Tack. Hej då.
Hej då.